Det är för låg grad av tillgänglighet till primärvården idag. Patienterna är ju också de som har betalat för det här systemet som skattebetalare. De förväntar sig en tillgänglighet, men man förväntar sig också att de skattemedel som läggs på sjukvård används på ett sunt och riktigt sätt.
Alla vi fyra kan ha helt olika mobiltelefoner av olika märken med olika operatörer. Vi kan vara i olika länder och det funkar ändå att skicka sms, ringa, skicka mejl mellan våra mobiler. Och det är precis så det måste funka i vården.
Vi vill alla se en ökad grad av digitalisering i vården, ett effektivt användande. Men det måste finnas den här dialogen mellan de som är villiga att betala för en tjänst och de som ska utföra tjänsten.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, Fredrik Nyström, professor och överläkare internmedicin vid Linköpings universitet. Idag ska vi prata om digitalisering i vården, något som jag råkar på i mitt vanliga jobb faktiskt på en vårdcentral. Alla har sett reklam för en digital läkare eller en psykolog och allt fler har använt dem numera. Samtidigt är det mycket debatt om det hela, var resurserna ska komma ifrån, och det finns politiker som tycker att det här är något som man egentligen inte ska hålla på med. Det kom en statlig utredning för ett par år sedan med titeln Digifysiskt vårdval, tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. Och det ledde till att många större digitala aktörer blev just digifysiska. Det vill säga att man kan både gå till en mottagning och träffa en läkare och man kan träffa någon över nätet. Att båda sätten att ta hand om patienter förekommer samtidigt då. Den största nätläkaren i Sverige är Kry, och där har vi Claes Ruth här som är primärvårdschef på Kry. Välkommen hit.
Stort tack.
Och ni är precis just då en digifysisk vårdgivare. Du nämnde lite för mig kort om hur många vårdcentraler ni har nu. Det var många.
Det är många. Vi har 26 vårdcentraler i 7 regioner nu.
Ja, det är stort. Och ni expanderar fortlöpande.
Det gör vi.
Upplever jag det som.
De senaste 5 kom in här under april. Och sen expanderar vi både genom att bygga egna vårdcentraler och förvärva. Alltså köpa upp vårdcentraler från entreprenörer runt om i landet.
Ja, för det är ju en väldigt allmän läkarbrist, känner jag. Att man ofta pratar om, jag som faktiskt sitter då på en vårdcentral, hör ju talas om det, även om just min vårdcentral är väl bemannad faktiskt. Och sen så har vi Daniel Forslund här från Vårdföretagarna, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för privata aktörer i vårdsektorn.
Tack så mycket. Välkommen. Det var här.
Och du har varit inom Region Stockholm. Kom innan tydligen arbetat.
Det
också.
Stämmer.
Så du har sett båda sidorna av det här, om man får säga som så.
Jo, det får man säga. Jag har följt frågorna kring den digitala utvecklingen i vården under väldigt många år faktiskt. Både från statlig nivå, från först Socialdepartement och Vinnova, en myndighet. Och sen nu då Region Stockholm i 7 år där jag var ansvarig just för digitalisering och innovation. Men sen årsskiftet då så är jag på vårdföretagarna. Så att nu har jag gått från beställarsidan till utförarsidan kan man väl
men
säga.
Men det är samma sak att du är utvecklingsansvarig på något sätt,
ja,
här va?
Ja, det stämmer. Så jag ska hjälpa både våra medlemmar, det är över 2000 medlemsföretag där Kry är ett. Där vi ska då stödja dem i den här svåra digitala utvecklingsresan man
måste
är inne på.
Måste den vara så svår?
Den kunde vara lite enklare kan man tycka. Och det är väl mitt jobb att göra den lite enklare. Och det handlar både om den tekniska utvecklingen såklart, att man vet vilka vägval man ska ta ställning till, men också då vilka policybeslut som krävs för att den digitala tekniken kan göra nytta i vården. Så att vi anpassar vårdavtal, ersättningslogik, arbetssätt så att det passar för den digitala tekniken.
Det är verkligen mångfacetterat.
Det är ju det.
Så för att reda ut i det här här så har jag också hjälp av Marie Söderqvist som vanligtvis brukar vara en prata direkt i bara mitt öra, min producent här i Hälsa för ohälsosamma, och hon är ju också ansvarig för folkhälsodelen i EPI. Så du sitter med här. Välkommen Marie.
Ja, men tack så mycket. Det är roligt att inte bara prata i en hörlur i ditt öra utan att få säga saker direkt. Jag ser att du ser lite stressad ut. Hade det varit tv hade det synts.
Ja, men nu vet jag ju faktiskt att det här inte är.
Men jag tänker att just digitaliseringen är en fråga som man kan dela upp på två. Det ena är policy och de politiska besluten. Och den andra är ju faktiskt det som ju handlar om rollen som läkare och hela synen på medicin. Så jag tänker att du och jag kan dela upp det här mellan oss väldigt,
väldigt smart
praktiskt.
För att jag tror mig känna till den digitala delen i sjukvården väldigt väl. Vi är faktiskt en vårdcentral just som ska bli en sån som en slags pilot i min sydöstra sjukvårdsregion i Norrköping som har någon det finns någon siffra på att 10% av besöken ska vara digitala eller något sånt som man ska syfta emot, och vi är någon slags pilot av flera vårdcentraler som ska börja med det. Så att vi sitter just med den här utvecklingen då, medan det politiska behärskar jag ju inte alls här, så därför är det jättebra att du är med, Marie, och ställer rätt frågor så vi kanske kan utreda lite om det, för det är krångligt verkligen. Mm. Är det bra eller dåligt? Hur går det för de kroniskt sjuka? Kan man verkligen träffa dem digitalt och så vidare? Det känns ju som att det där har man indirekt jobbat med nu. I och med att vi hade corona så blev det ju väldigt tydligt tillfälle där nästan allting digitaliserades som bara gick. Och det gällde ju både universitetet och sjukvården. Och jag måste säga rent allmänt lärde vi oss ganska snabbt att det gick ofta väldigt bra. Kan jag tycka.
Ja. Så är det.
Det är en första fråga som jag skulle slänga ur mig idag, om jag nu leker lite på programledarrollen. Har inte covid delvis gjort att hela den här utvecklingen tagit ett jättekliv framåt, och även politikerna? Mm. Det går inte längre att vara emot det på det sättet som man var innan covid.
Nej, det märks ju jättetydligt att du har helt rätt i det du säger. Både i hur många besök som har genomförts här under pandemin, vilka det är som kommer till vården digitalt, grupper som kanske tidigare var inte alls lika väl representerade, äldre, cancerpatienter, svårt sjuka som helt plötsligt i både de privata och de offentliga vården hittar digitala verktyg för att slippa resa till sjukhuset, få enklare, snabbare besök. Men det står inte i kontrast till att det är, behöver vara mindre kvalificerade besök. Allt går inte att sköta på det sättet naturligtvis, men återbesök, kontakter med läkare för att följa upp att man har progress i sin behandling till exempel, går alldeles utmärkt många gånger att sköta digitalt. Mm. Och där har ju pandemin verkligen, precis som du säger, gjort att utvecklingen gått fort här.
Jag måste få vända lite på det också, som jag tror många inte tänker på. Jag hade faktiskt många kollegor, om någon anledning just födda 43 allihop, som envist jobbar vidare. De fick inte komma in. Och de gjorde en enorm insats som läkare. Det vet alla, för de är så erfarna och slipade och kan så mycket. De jag har i åtanke, jag behöver inte säga deras namn. Men de fick ju inte komma in för de var för gamla. Så de blev ju på en gång tvungna att sköta all sjukvård digital för att få fortsätta träffa patienter. Ja. Och det verkar ha gått utmärkt.
Och det visar mig på att det här har flera aspekter. För pandemin lärde oss att både personal kan jobba på distans. De som inte kunde komma in, som kanske antingen misstänkte att de var sjuka och var tvungna att isolera sig i hemmet, eller de som var faktiskt äldre och inte skulle vara där och var i riskgrupp själv. Och då breddade vi rekryteringsbasen och kunde minska köerna och problemen i vården genom att fler kunde jobba fortfarande fast på distans. Mm. Och det andra perspektivet är ju, precis som Claes säger, att helt nya målgrupper nu började använda sig av tekniken. Tidigare, när Kry var pionjärer och bröt helt ny mark, då var det ju kanske de enkla kontakterna som var de första man tog. Men pandemin visade ju att det är just de svårast sjuka som kunde använda tekniken bäst. Och vi kunde minska onödiga resor och onödig smittspridning genom att människor som genom vilken överviktsbehandling, cancerrehab, inom hjärtsviktsvården till exempel, så gick man över till nästan helt digitala återbesök i alla fall och kunde ha en kontinuitet och trygghet på distans för patienterna. Så det här är ju inte längre bara en fråga om nätläkare, som man lite slarvigt kallar det, utan det här är ju en omvälvande förändring till en helt digifysisk vård, där den vården inte är antingen digital eller fysisk, den är både och hela tiden. Och det är väl den förändringen som vårdens ledare måste se till att bana väg för, tänker jag. Och det har vi ju försökt göra från olika håll, men det finns mycket att göra fortsatt, får man säga.
Jag ser att du viftar där, men jag måste bara få inflika att det du nämnde, Claes, om att det till exempel är uppföljningar och sånt, det måste jag ju säga, det är ju verkligen sånt som funkar kolossalt bra hur man än gör det digitalt. Alltså bara det här att man känner sin patient, man kan göra en snabb koll, de vet att man har koll på vad som händer. Det kan liksom gå på 5 minuter jämfört med om man ska komma dit och visa sig och sitta
patienten
i kö.
Ja. Så tar det flera timmar för patienten.
Vid just kroniska sjukdomar så är det kolossalt viktigt ofta med kontinuitet, och den blir ju ofta mycket effektivare och lättare att få fungera med en digital vård, skulle jag säga, än att man verkligen träffar dem.
Helt klart.
Du nämnde en annan väldigt viktig målgrupp som vi inte får glömma i det här sammanhanget. Du nämnde dina äldre kollegor som inte fick komma in här. Det finns ju en stor oro i sjukvårdssystemet att vi nu efter pandemin tappar många som har slitit hårt i vården under pandemin. Eller som tyckte att vården var tung redan innan pandemin. Här har vi ju många människor som under alla år har jobbat ganska hårt in i ett schema. Det kan vara ganska tungt fysiskt eller mentalt att träffa många patienter under en dag. att kunna blanda det digitala arbetssättet med det fysiska tror vi kommer kunna innebära att man kan få många att stanna längre i yrket. Både upp i åldrarna men också att man tycker att arbetet blir mer omväxlande. Man kan prova andra saker. Och då tycker jag det är roligare att fortsätta som kliniker. Mm.
Och sen får man väl lägga till, vi är ganska överadministrerade ofta, i alla fall på ett universitetssjukhus. Det är jäkligt effektivt att ha alla möten på elektroniskt numera och spara den inställelsetiden som det annars har kunnat bryta upp ens verksamhet med. Det får man inte. Det är faktiskt också en slags effektivisering som blir väldigt tydlig i samband med zoomandet och skypandet under pandemin.
Verkligen.
En sak som de digitala företagen inte vill prata om så mycket, det är ju egentligen ersättningsmodeller. Mm. Men det är ju inte helt oviktigt, för det är ju det som är förutsättningen för att man ska kunna driva verksamheten. Och under pandemin så var ju Stockholm faktiskt föredömligt snabba att ändra. I psykiatri hade man ju faktiskt inte fungerande ersättningsmodeller, men man fick det väldigt snabbt på plats. Hur är det nu för er som är i den här verkligheten? Har man backat tillbaka eller har man insett att det här faktiskt är ett sätt att bedriva vård på som är minst lika bra och man måste ha fungerande ersättningar?
Mm. Nej, men många regioner, Stockholm inklusive, tog ju snabbt beslut om att ta bort de här begränsningarna för att träffa patienten digitalt. Och man skapade en frihet för vårdgivarna att faktiskt hitta helt nya sätt att skapa fortsatt kontinuitet och trygghet för patienten. Och träffa patienten hur ni vill egentligen förutom fysiskt och ni får betalt ändå. Tidigare var det väldigt svårt att hitta den typen av regleringar som skapade en teknikneutral ersättningslogik.
Och plötsligt gick det på bara några veckor.
Och det visar ju att vården, som kan vara ganska trött och seg ibland när det gäller byråkratins utveckling i alla fall, det gick väldigt snabbt under den här pandemin och vi ställde om både på vårdgivarsidan och på förvaltningens sida, man säger, bland tjänstemän och politiker. Men jag ser ju en stor farhåga nu att många regioner och mina gamla kollegor i regionpolitiken börjar rulla tillbaka de här friheterna som man då skapade att tänka nytt, träffa patienten på ett nytt sätt och precis som du säger att faktiskt ha en tätare kontinuitet kanske med patienten fast du har det med ett digitalt återbesök. Får man inte betalt för det återbesöket bara för att det sker digitalt istället för ett fysiskt rum, ja men då slutar man erbjuda det helt plötsligt. Och det är ju väldigt märkligt när äntligen den utveckling vi har önskat oss under så lång tid faktiskt har skett på några få år här nu, så vill man då rulla tillbaka det och låtsas som att ingenting har hänt. Då suddar man ju ut 2 års snabb digital utveckling som ju är kanske det enda positiva i den här hemska pandemin, att vi kunde faktiskt lära oss att använda teknik som redan fanns och arbeta på nya sätt och kanske också skräddas i mötet mellan patienten och läkaren på ett nytt sätt. Du behöver inte alltid ha exakt samma modell, att alla kommer och sätter sig ett väntrum, får med sig en smitta hem när de åker från sjukhuset och liksom sitter där och tar halva sin arbetsdag för att träffa en läkare i 5-10 minuter.
Ja. Då blir ju den givna frågan, vad ska man göra för att det här inte ska ske? Och vad är det som ligger inbyggt i systemet som gör att man backar tillbaka från något som alla tyckte fungerade bra?
Jag tror, om jag börjar, så tror jag att det finns en rädsla lite grann från framförallt från hälso- och sjukvårdens tjänstemän, alltså på hälso- och sjukvårdsförvaltningar runt om i Sverige. De som sitter och skriver avtalen som då reglerar hur en vårdgivare får betalt. Man är lite rädd för det här nya sättet att mötas. Man vet inte om är det här verkligen ett vårdbesök. Om jag träffas på en videoskärm i en chatt, har någonting helt annat som man inte riktigt har prövat, tycker man då. Då är det osäkert om det verkligen är ett vårdbesök. För hela logiken är uppbyggd på att vård är en fysisk plats dit jag åker och sätter mig i ett rum och skakar hand med en läkare. När det upplöses då lite grann i en helt ny verklighet, då kan man inte riktigt hitta en ny logik. Så jag tror att det finns en både okunskap och kanske lite misstänksamhet mot det här från vårdens tjänstemän. Och här behöver vi ju från branschens sida också erbjuda lösningar, tänker jag. Och där kan vi också se till att inte backa tillbaka till 2019 års modell och låtsas att 2 år utveckling inte har hänt, utan tvärtom tillsammans bygga den nya ersättningslogiken som bejakar den här utvecklingen och stödjer den ännu mera. För vårdgivarna ska ju få incitament att utvecklas, inte hållas tillbaka i utvecklingen. För det gör tyvärr dagens vårdavtal.
Men det är ju samma tokighet som man sitter med vid varenda besök. Ja. Att man ska knöla dit ett visst antal diagnoser för det är ett självändamål. Alltså, det gör varenda besök. Ja. Ska ha minst 4 diagnoser, annars får man mindre ersättning. Mm. Det är ju så larvigt så det är inte klokt. Men det ska bara ta extra tid för man ska kunna dokumentera någonstans att det var en multisjuk patient som vi inte visste det när man har diabetes, fetma, hypne. Det går ju att hitta på alla. Ja. Nej, det ska varje gång dokumenteras på varenda recept, förskrivning, allting för att det har med ersättningsfrågan att göra. Men det är sånt som får en att bli rätt trött på sjukvårdsadministration.
Men varje region har ju sitt eget sätt att lösa det här.
Sina journaler.
Vi egna
kan inte
system.
Läsa varandras journaler, glöm inte bort det fortfarande.
Precis, så är det. Egna system och egna ersättningsmodeller som skiljer sig. Och där, när det sker den här typen av snabb förändring som du är inne på, Daniel, när du får den här typen av osäkerhet, då är det 21 regioner som då ställs inför samma utmaning och alla hittar sitt sätt att lösa det här. Och det här ser jag som en stor...
Sitt sätt att bearbeta problemet. Jag kan inte påstå att alla löser det.
Nej,
det låter väldigt optimistiskt.
Vi skulle gärna se som en av branschens företrädare då att det hade varit önskvärt om det fanns en större grad av samordning mellan de olika regionerna. Det här är egentligen en nationell frågeställning. Hur ska vi jobba med ersättningar i vården? Vad är det för typ av vård vi vill ha? Vi vill alla se en ökad grad av digitalisering i vården, ett effektivt användande. Men det måste finnas den här dialogen mellan de som är villiga att betala för en tjänst och de som ska utföra tjänsten. Och det är lite svårt nu, för det finns inte en samlande part för köparsidan. Nej. Och det finns många utförare i systemet.
Ja.
Så att hitta forumen för den här dialogen om hur löser vi det här? Precis som
men det är ju 21 regioner och alla har ju, bestämmer ju själva, och som väldigt konkret för mig, alla har ju sina egna digitala journalsystem nu och vi kan aldrig läsa varandras journaler. Så fort mina patienter har varit på semester, fått hjärtinfarkt på Öland, så kan jag inte se någonting av originaldata om inte det skickas med papper så småningom och skannas in.
Och det här
och jag brukar tycka ibland att det ens är lagligt.
Det här är ett växande problem just mer vi nu... För det här är en annan trend som har accelererats av pandemin. Att man jobbar på ett ställe och bor på ett annat. Eller man jobbar hemifrån i mycket större grad än tidigare. Och då är du inte på samma sätt som tidigare knuten till en fysisk plats. Nej, där du också är listad på din vårdcentral. Så det här är nog någonting vi bara ser början på. Ja, och det kommer spela över både primärvården men också i den slutenvården.
Ja. Nej, och just den frågan med vårdens journalsystem och information som då är inlåst per vårdgivare och inte kan följa patienten. Det är en fråga jag själv har slitit med i snart 2 decennier.
Men
och
hur kan det vara lagligt?
Ja, det borde det ju inte vara. Klokt, alltså, jag tycker det här är en risk för patientsäkerhet. Det kostar oss liv, det kostar oss pengar varenda dag i vården. Ja. Och det kostar oss enormt mycket frustration också för vårdpersonal som ska sitta och faxa iväg de där papprena eller skicka över handlingar till nästa vårdgivare.
Patienterna tror den ju knappt. Regelbundet så tror de att man skojar med när man säger att jag kan inte på något sätt se vad som hände när du fick hjärtinfarkt i Stockholm här för 2 månader.
Och det är där som gör det så svårt att lösa. För ett problem som alla tror är löst sedan 15 år tillbaka, då är det svårt för mig att komma som regionpolitiker och säga att jag behöver 2 miljarder extra för att byta ut vårt journalsystem eller som uppgradera den tekniken som alla tror redan finns. Så det här är ett dilemma som vi måste enas om. Och då är det både alla regioner och kommuner gemensamt som får med ställa sidan. Och då tänker jag att då kan vi förhandla med SKR. Jag tror att hela den privata sidan behöver samla sig genom vårdföretagarna. Och även techbranschen behöver ena sig att vi ska inte ha olika logik för hur data lagras eller hur data utbyts. Jag brukar alltid likna det med våra mobiltelefoner. Telekomsektorn enades redan på 80-talet om en gemensam branschstandard. Alla vi fyra kan ha helt olika mobiltelefoner av olika märken med olika operatörer. Vi kan vara i olika länder och det funkar ändå att skicka sms, ringa, skicka mejl mellan våra mobiler. Och det är precis så det måste funka i vården. Den lilla vårdgivaren ska kunna ha sitt journalsystem. Det stora universitetssjukhuset har ett annat, men de är kompatibla och data följer patienten oavsett vart jag dyker upp. Om jag så är i region Östergötland eller i Kronoberg eller i Stockholm eller på en privat eller offentlig vårdgivare. Det ska inte göra någon skillnad såklart.
Nej, det är ju det enda rimliga om man ska kunna ge en säker vård och sitter självklart i den länden som jag gör med patienter som är väldigt multisjuka och faktiskt åker på semester och det händer saker i andra regioner som är ganska viktiga att få veta och de får jag på papper en vecka senare. Och då är de dessutom väldigt svåra att läsa igenom och det kanske saknas den sidan som jag behöver få information om.
Och vi har ju försökt från både regioner och från statens sida att enas kring det här, men alla väntar på någon annan på något sätt. Och jag tänker att då får vi i den privata vårdbranschen ta den
bollen i så fall tillsammans med techbransch. För kan privata vårdföretag och techföretag enas om de här tekniska standarderna och principerna som ska gälla, då kan vi också visa att det faktiskt fungerar, tänker jag. Och då kan också regioner och även myndigheter kan få våga reglera att nu tillämpar vi de här skallkraven, hur data ska utbytas, så att inte man låser in data i ett leverantörsspecifikt format i en region som inte kan bytas med nästa region till exempel. Så det är inte rimligt.
Men krasst, helt oberoende av vad man tycker politiskt, så kan man ju konstatera, och det såg man ju under pandemin också, att 21 regioner, det är inte en optimalt sätt att styra svensk vård på. Så egentligen är ju den stora frågan, hur ska vi lämna det
och hitta något annat sätt? Med regionerna?
Det är ju det mest drastiska sättet, ja. Men kan man se det på något annat sätt och hur ska man göra? Och regioner klarar inte av att upphandla, de har inte den kompetensen. Alla ni som jobbar i branschen inser ju det, och alla vet ju på något sätt att det är så. Ändå är det inte kanske riktigt den stora politiska frågan det borde vara. Vad gör ni från vårdföretagarna för att driva det?
Ja, men jag tror att ta fram en helt ny organisationsmodell för svensk sjukvård, det kommer
det behöver
ta
inte ni decennier. Göra.
Nej, det tack och lov behöver inte vi lösa just det. Och det kommer dessutom ta 10 år, och den tiden har vi inte för de här frågorna. Så pratar vi om informationsöverföringen och den här splittrade sjukvården vi har. Och än värre är det ju gentemot äldreomsorg och socialtjänst. Där finns det ju laghinder som gör att vi inte kan byta någon data med äldreboendet till exempel. Där ligger det tack och lov en lag på riksdagens bord som ska beslutas ganska snart, som upphäver den där legala hindret. En lag om samlad vård- och omsorgsdokumentation så att vi kan ha direktåtkomst mellan äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
Det vore ju
det har vi önskat i 20 år, men nu äntligen.
För det är ju nästa sak som patienterna inte förstår. Exakt. Alls när man säger, det där är kommunalt. Ja. Det har ingenting med mig att göra när de plötsligt då ligger inlagda på något som är kommunalt med samma sjukdomar som vi nyss skötte, plus att de då inte har tillgång till läkare inom det.
Vilket är ju helt galet. Då har också integriteten viktas högre än patientsäkerhet och liv på något sätt här, och det är ju inte heller rimligt. Men kan vi lösa den tekniska, eller den juridiska delen, då kan vi också lösa den tekniska, tänker jag. Så att från vårdföretagarna så tänker vi etablera en samverkan med våra andra branschkollegor på tekniksidan, så att vi får med oss både Tech Sverige, Swedish Medtech och LIF, som samlar hela den här branschen egentligen, där vi kan börja diskutera de här tekniska standarderna. För jag tror att i och med att SKR och staten inte har vågat reglera det här området, det finns ingen lag som säger att du måste se till att informationen följer patienten. Då får branschen lösa det här precis som telekomsektorn gjorde en gång i tiden. Så får vi försöka hitta ett sånt minsta gemensamma nämnare, så att vi kan ha en mångfald av vårdgivare, men vi kan också ha en mångfald av IT-system som de vårdgivarna använder. Det borde gå att lösa. Det ska inte vara så att man som enkla svaret säger att då borde vi ha en monopolleverantör till hela Sverige, vi ska ha ett journalsystem, eller vi ska ha en enda vårdgivare. Det kan vi ju aldrig uppnå, tror jag. Och det skulle inte ens vara önskvärt. Vem vill ha en leverantör som har monopol på hela svensk sjukvård? Det är som att säga att nu ska alla svenskar ha en Ericsson-telefon som vi har bestämt 1992. Det hade vi haft kvar dem. Och de kostat jättemycket och varit väldigt dåliga, kan jag säga. Och samma sak hade funkat i vården.
Ja. Ja, jösses. Men det är väldigt märkligt i en sån här IT-tid som vi lever att det är så stenåldersaktigt. Och jag tror att det hör ihop någonstans med att vi har det här SKR som ju faktiskt är en arbetsgivarorganisation, ursäkta.
Det är ju den samlande part vi har.
Så nej, men de har ju ingen formell rätt. Eller de svarar ju inte de beslut de så att säga genom citattecken har tagit heller, för de är ju bara en sammanslutning. Alla regioner är ju enskilda. Ja. Vi har på riktigt 21 regioner ju som är självstyrande enheter och har ansvaret på den nivån. Det är där man röstar in sina politiker etc. Det finns någon slags ansvar till slut.
Och 290 kommuner på det då, som då har hand om äldreomsorgen.
Så kan jag ju inte låta bli att tycka varje gång vi byter chef och så, jag tycker ju det är festligt, för om jag förstått det rätt, regionerna har ju då ansvar för lokaltrafik och sjukvård. Då tycker antingen så skulle man väl vara läkare då, eller åtminstone busschaufför, och de är ju ingendera någonsin cheferna.
Det är inte jag helt säker på att jag... Det är bara läkare som tror att man måste vara läkare för att vara chef. De andra yrkeskategorierna...
Inte för att vara chef, men för att vara chef för sjukvård är det en klar fördel om man har en profession.
Det bästa är att man är läkare och är läkare. Liksom, för att man ska inte sitta på en administrera när man har en läkarutbildning. Men jag tror att på tal om SKR, jag har varit verksam där i 7 år. Och jag delar frustrationen, kan jag väl säga. För det är en svår organisation att jobba i när man behöver en motpart. Liksom från, säg, socialdepartementets sida behöver man ringa till till en person som företräder alla kommuner och regioner. Och det gör man ju genom SKR på ett sätt, men å andra sidan gör man det inte, för att SKR har inte budgeten, de har inte beslutsmandatet. Nej, nej. Det de skakar hand med regeringen om, det måste sen skakas hand med och beslutas i 21 fullmäktige plus 290 fullmäktige till. Och det är ju en svår.
Man kan ju säga att SKR har uppstått för att situationen är omöjlig.
Ja, så att och det är ju det bästa vi har idag, tänker jag. Och då tänker jag, kan vi hitta ett sätt att hjälpa SKR att enas om vilka standarder och krav man kan ställa på det här området? Hur ska både ersättningslogiken se ut? Hur ska de tekniska kraven se ut? Om vi visar det från privata utförare, vi står för en väldigt stor del av välfärden idag. Likadant alla de teknikleverantörer som står för tekniken här bakom. Om vi visar på att det går att enas om de här spesarna, då kan man bara ge det där pappret till en upphandlare i varje region och varje kommun. Att följer du de här specifikationerna så kommer det system eller den app du upphandlar faktiskt fungera. Mm. Varsågod, och då spelar det faktiskt inte någon roll att vi har 310 huvudmän, då kan det faktiskt funka ändå.
För konsekvensen att vi inte har löst det här gör att vi driver en enorm komplexitet just nu. Mm. För varje region sätter ju då upp sina egna krav, sina egna ersättningssystem. Och det betyder att de vårdgivare, till exempel Kry, men med många andra som jobbar utanför en enskild region, då behöver anpassa alla lösningar, ersättningsmodeller och liknande.
Enligt de lokala.
Enligt de lokala föreskrifterna. Och de som hamnar riktigt kläm är ju inte minst de patienter, precis som du beskriver, som då ska navigera rätt i ett sånt här system där de får olika budskap beroende på om man är hemma eller på sommarstugan. Mm. För det är olika logik, enhet för enhet. Mm. Och det är ett stort problem. Och frustrationen, den kollektiva frustrationen, tror jag, både mellan byråkratin, som du kallar den, och bland vårdföretagarna, gör att vi riskerar nog att gå bakåt i digitaliseringen nu. Mm. Om man inte hittar vägar framåt här. Det blir för svårt att bygga system som bryggar över de här skillnaderna. Och behovet av kontroll i regionerna gör att man, istället för att då sätta sig och försöka lösa de här standardfrågorna från en enskild region, så säger man vårt behov av kontroll går före, alltså så måste vi reglera det här själva. Mm. Och då helt plötsligt hamnar vi i en situation att vi går bakåt. Då bygger vi den här Ericsson-mobilen från 92 som vi egentligen inte vill ha, utan vi vill ha den här konkurrensen, dynamiken både mellan de offentliga och de privata företagen. Men det här löser vi bara i samverkan. Ja.
Men när du nämner ordet kontroll, det handlar ju om att man är så rädd för en överkonsumtion av våld, eller våld, av vård. Mm. Det är ju liksom det hela den svenska vårdpolitiken delvis har gått ut på, att försöka göra det ganska svårt att ta sig in i början. Blir man väldigt sjuk sen får man väldigt bra vård, men de här första stegen ska vara svåra. Och då är ju digitalisering och en tillplattad vårdstruktur på olika sätt motsatsen till det. Då blir det lättare att ta sig in, det blir lättare att ta kontakt med någon, det blir lättare att ringa och då bryter det mot så som det har varit uppbyggt.
Men om man tar det ut från som medborgare, som patient, då vill man ju ha tillgängligheten till vården. Ett av våra stora problem är ju att det är för låg grad av tillgänglighet till primärvården idag. Man förväntar sig, patienterna är ju också de som har betalat för det här systemet som skattebetalare. De förväntar sig en tillgänglighet, men man förväntar sig också att de skattemedel som läggs på sjukvård används på ett sunt och riktigt sätt. Det är den diskussionen vi ska ha, inte hur vi ska se till så att primärvården inte blir tillgänglig för patienterna och skattebetalarna. Då löser vi fel problem. Och då kommer vi tillbaka till att vi måste ha en sund diskussion om ersättningsmodellerna. För har vi inte det, då hamnar vi i den här situationen av misstro. Och då stänger vi dörren istället för patienterna, och de behöver vården. Man söker inte vård därför att man tycker det är roligt. Man söker vård därför att man har ett problem som man vill ha hjälp med.
Och jag tänker att den här diskussionen om att det enbart är överkonsumtionen vi ska vara rädda för, att människor söker vård för ofta. Jag skulle vilja vända på det och säga att vi borde egentligen vara oroliga för att människor söker vård för sällan eller för sent. För det är också ett problem. Att ja, såklart det finns de som är lite hypokondriska och frågar vården om allt och vill gärna träffa en överläkare istället för en sjuksköterska, för man tycker att då är det fint och då blir det rätt. Men så är det ju inte. Men däremot, de som verkligen inte, som drar sig för att söka vård för att det är så
svårt att komma till. Du ska träffa in den här lilla halvtimmes telefontiden till din vårdcentral eller sitta med 15 växeltelefonister för att komma fram till din klinik på sjukhuset och fråga, har jag minst kommit fram eller vart finns jag fortfarande? Ja, men, och vården säger liksom, ring inte oss, vi ringer dig, och så gör de aldrig det. Och då skapar det oro i sig. Och har man upplevt det några gånger, då söker man kanske inte ens vård för det här lilla begynnande problemet som man har, som sen eskalerar, blir värre, visar sig vara en ganska allvarlig sjukdom, och du söker vård så sent så att du kanske inte ens klarar dig igenom den sjukdomen. Och det tycker jag vi måste hitta olika sätt att möta olika människor. Vissa är oroliga ganska ofta, men då ska vi ha en enkel och automatiserad teknisk lösning.
Man måste ju bara få lägga till som doktor över 30 år att det är ju inte så fel ibland att ha en viss väntetid. Väldigt mycket av de här sakerna som du söker för, det är inte så att de eskalerar utan de försvinner.
Så är det ibland.
Det är många av de mer triviala åkommorna som är
så
precis
är det.
Och det är därför, det måste jag ju försvara vårdorganisationen, så man har ett visst fönster och hindra lite, för att det är väldigt ofta.
Men det kan inte bara vara att alla ska in i det lilla trånga hålet.
Men det är en stor andel personer som faktiskt hör av sig om det är väldigt stor, väldigt lätt tillgänglighet. Bara första gången det gör ont när de sväljer. Innan väntar inte ens 12 timmar till att se, är det här en förkylning eller är det inte? Och många gånger så var det kanske bara att man hade svalt en jordnöt utan att ha druckit något till eller något, och så visade det sig. Så det är ju förklaringen, jag bara ger den, till att man tycker att det ska finnas ett visst motstånd att söka för precis allting hur lätt som helst.
Ja och nej, för jag förstår precis vad du far efter, men samtidigt så här, vi kan ju hjälpa dem, men det gäller att hjälpa dem på ett intelligent sätt.
Men ibland
sätt.
Kan man inte ens hjälpa dem, för man har inte någon, man har ingen observationstid.
Nej, men
man vet inte det här för man har följt upp det då. Då måste man ringa dem en gång till eller digitalt träffa dem en gång till.
Eller så söker du in till en vårdaktör. Och de har självhjälp, precis som vi och många av våra kollegor har. Vi har enormt stora bibliotek på våra hemsidor, i våra appar, integrerat i vårdkedjorna. Där du uppmuntrar patienten till självhjälp.
Mm.
Det är där vi måste bli mer intelligenta, så att vi faktiskt hjälper patienten till självhjälp när så är möjligt. Och där måste vi kunna ta på allvar, var det den där jordnöten som bara killar och det går över om några minuter?
Mm.
Eller var det någonting som du säger, någonting mycket mer allvarligt?
Och det är precis...
där måste vi också kunna bygga upp ett förtroende mellan oss som sjukvårdssystem och patienterna.
Mm.
Så att vi hjälper patienten att enkelt hitta rätt och kan eskalera, alltså plocka in mer och mer avancerade resurser när det så behövs.
Mm.
För det som är ett problem när man stänger dörren till vården, det är att människor istället söker andra vägar. Vi möter mängder med patienter som då söker hjälp på diverse forum på nätet, där självutnämnda experter ger kvalificerade råd utan någon som helst medicinsk bakgrund. Eller att man åker till akutmottagningar och då eskalerar det till väldigt dyrt och väldigt resurskrävande. Mm. Jag förstår vad du menar, men vi måste kunna lösa det här smartare.
Ja, och det är där tekniken är vår hjälp. Alltså det är inte så att alla ska träffa en läkare det första nu, så är det verkligen inte, utan du behöver få all stöd och råd för egenvård, liksom förstå vad är det här för symptom, är det allvarligt eller inte, och då kan vi bygga ännu mer intelligenta rådgivningssystem, triageringssystem, så att du först kan förstå
triagering måste du nog förklara.
Ja, alltså behovsbedömning, alltså vad har jag för behov egentligen och vilken nivå ska jag då söka vård på?
Nivå,
och det är väl det som vi är dåliga på i Sverige, precis som Claes säger, att vi gör det så svårt att komma till den där första nivån som nu alla politiker pratar om, att det ska vara kärnan i vården. Primärvården ska vara vårdens liksom, centrum. Här får du din trygghet och din första kontakt. Får jag inte kontakt där, ja, men då åker jag just till akuten eller sitter på mitt Facebookforum och pratar med någon hypokondrisk tant som inte vet alls någonting om vård. Ursäkta, det var elegant. Men det är ju så det sker idag. Liksom, jag hör så många som kontaktar vården som har fått de här community-råden som verkligen visar sig vara ganska farliga. Och det är där vi måste bli bättre på att inte stänga dörren för patienter och inte heller raljera om att det borde väl patienten förstå att det där var bara någonting ofarligt. Ja, det vet ju inte jag som sitter hemma och känner mig dödssjuk som visar sig vara någonting ganska banalt dagen efter. Jag behöver ju också få hjälp i att tolka det såklart. Och det är vårdens uppgift är att hjälpa mig att tolka. Och det kan vara med en enkel teknisk lösning som kanske börjar med bara en automatiserad chatt eller någonting som inte belastar vårdpersonal. Så det handlar ju om att hitta de olika ingångarna för olika målgrupper och individanpassa vårdens möten. Inte säga att alla ska ringa på måndag klockan 7.30, för det kan inte alla.
Men jag måste säga, är inte det som ni beskriver ganska mycket också det som den traditionella vården och även traditionella läkare skulle jag vilja säga är ganska mycket emot, det vill säga något sorts förebyggande, det som inte bara handlar om att bota sjuka. För de flesta läkare, och inte minst när man är så professionell som du och jag har jobbat med det hela livet, ser ju bara riktigt sjuka personer som sina patienter. Det är de som ska in i vården. Men de flesta av oss är ju under den största delen av vårt liv inte det, utan vi är ju någon blandning av hypokondriker och har lite lätta åkommor. Men vill ändå väldigt gärna få reda på vad vi ska göra med de här åkommorna. Och där finns det ju ingenstans att vara idag. Och det är ju det som de här digitala och mer lättillgängliga tjänsterna löser, det mötet. Men den vård som du jobbar i vill ju nästan inte ens ha med oss andra om man nu ska att göra. Ni vill helst slippa oss.
Jag håller inte alls med om det. Jag bara...
Du vill ju inte ha de här som ändå borde vänta lite till och som inte är så himla sjuka och så. Och det är ju en bild som de flesta läkare, jag förstår det, att man inte vill ha det. Man har inte ägnat 8-9 år av sitt liv åt att lära sig saker för att ta hand om någon som är lite förkyld och inte ens orkar vänta.
Mest, om man inte ens har mer än 30 minuters observationstid så kan man inte göra en vettig bedömning. Nej, det var mest det jag sa faktiskt.
För
det
kan men jag menar, ditt resonemang är ju väldigt typiskt för många läkare.
Jag vet ju det från, eftersom jag är läkare och alla i min omgivning ringer ju mig om allt möjligt. Liksom. Det är jättesvårt att ge råd när grannen kommer insläpandes med sin 6 månader gamla unge som har 40 graders feber sen en timme tillbaks. Mm. Jag kan inte säga någonting.
Ja. Men det som
men du förstår behovet av att man vill veta då med det där.
Ja, där skulle jag vilja ta tillbaka ditt raljerande. Det är där man vill ha den där gamla tanten. Men hon kan ju ofta med rätt mycket för hon är en gammal tant. Och har sett ungar som har 40 graders feber.
Ja, kanske. Ja.
Att man har en mormor och som kan se att den här ungen har bara en helt vanlig förkylning. Antagligen, vi väntar 2 timmar till. Och så ser man om vederbörande, som det heter, blir påverkad eller inte. Det är det man ska ha någon slags blick för. Mm. Är man onormalt sjuk eller är man bara normalsjuk för en 1-åring? Och då behöver man gamla tanter och kanske gubbar med. Mm. Det är svårt. Det är jättesvårt. Mm.
Men det här går ju att mäta och följa upp. Vi har gjort undersökningar. Det görs inte tillräckligt ännu för det är ganska nytt fenomen. Men vi har gjort och mindre forskargrupper har följt det här. Hur många av våra patienter svarar då att det här ersatt ett fysiskt besök, och den siffran vi har är att 93% av våra patienter svarar att den digitala kontakten ersatte ett fysiskt besök. Och det kan man då validera. Hur många av dem sökte då ett fysiskt besök inom några dagar efter? Det är väldigt, väldigt få. Mm. Så här måste vi som system följa och monitorera. Vad är det vi gör? Vad är det för vård vi producerar? Mm. Och klarar vi att sköta den här förflyttningen, avlastningen av vården från fysiska besök som då typiskt har en halvtimme i snitt till enklare sätt att svara på de här frågorna. Mm. Ibland kan det vara att man bara behöver ett lugn. Men då och då är det ju de här bedrägliga sjukdomarna som nog nästan alla någon har haft i familjen. Det börjar ont någonstans, det går inte riktigt över och det visar sig vara något mycket allvarligare än en förkylning eller någonting annat. Mm. Någonstans måste den vårdresan börja och den måste bli mycket mer effektiv. För idag kommer folk inte till. Nej. Vårdkedjorna blir för komplexa och vi lämnar i alldeles för hög grad upp till patienten att hitta rätt i ett väldigt komplext sjukvårdssystem. Mm. Och det är inte okej.
Och väldigt många hamnar på akuten, så är det.
Ja, så är det. För att det är det enda man känner till.
Och allra helst mitt i natten när det är längst. Kortast kö är just på akuten.
Ja. Har du haft otur då, så blir du tillbakabollad till primärvården och så sitter du i ett pingpongsystem som både är extremt dyrt, dåligt för patienten och vi löser inte patientens behov. Ja.
Och jag tror ju att, precis som du sa från början här, att ska vi avlasta vården på riktigt så är det just alltså, egenvård och förebyggande som är väldigt, väldigt viktiga. Att jag förstår när jag är sjuk nog att behöva söka vård, men också att vården stödjer dig att leva så hälsosamt och så friskt du kan. Även du som har en livslång kronisk sjukdom ska få hjälp att kunna hantera den så självständigt du själv vill, såklart. För det är också en frihetsfaktor för många att slippa åka till vården vården de här 3 gångerna per vecka eller 3 gånger per månad för att ha en provtagning eller göra någonting jag kunde gjort hemma. Det visade också pandemin att vi kunde med egen provtagning göra väldigt mycket i hemmet som gjorde att vi undvek enormt många resor. Och det var värt de taxipengarna som vi hade för att köra ut provtagningar exempelvis i Stockholm under pandemin för att inte de människorna skulle åka sig till en provmottagning och ställa sig i någon jättelång kö och kanske riskera att smitta någon annan till exempel. Men det andra är ju som sagt det här med förebyggande arbetet och där åter till vårdens ersättningslogik. Den är ju också bara byggd inte bara för en fysisk plats utan också för att du kommer dit när du redan är sjuk. Vill du förebygga sjukdom och minska antalet besök på din mottagning, ja då blir du också straffad av regionens logik. För vi har haft många sådana goda exempel när vårdgivare i Stockholm, som jag känner till väl, som har försökt hitta sätt att föregripa sjukdom och hålla de sjukaste patienterna borta från akuten.
Men genom nu pratar vi om de som redan är sjuka och kan bli sjuka, eller pratar vi om helt friska människor som ska få bli helt friska? För det intressanta där är ju att det innefattas ju inte ens i sjukvården. Förebyggande arbete hos friska personer ingår inte i sjukvårdens uppgift formellt sett. Det är viktigt att hålla reda på.
Det kan man
på.
Tycka att det kanske borde göra på ett sätt. Nej, men nu bara, pratar vi om dem som är...
Det är viktigt att hålla reda på om man tittar på resurserna stort i samhället. Så är det ju faktiskt så att hålla folk smala till exempel och att aldrig bli tjocka. Det ingår inte i sjukvårdens uppgifter. Det är ju det som Livsmedelsverket jobbar med. De hanterar friska människor. Mm. Är man sjuk och har blivit tjock eller till och med fet då innefattar man plötsligt i sjukvården för då har man ett risktillstånd. Och då är det Socialstyrelsen som är den övre chef. Det är faktiskt ganska viktigt att hålla isär när man pratar om folksjukdomar.
Det är det. Och jag kan
för det är precis vad pengarna ta sig ifrån, vilket konto.
Precis. Och jag kan ju tänka samhällsekonomiskt vore det nog ganska bra om någon hade ett starkare ansvar just även för folkhälsodelarna.
Ja, det borde höra ihop.
Men så är det inte idag. Utan de exempel jag pratar om nu, det är sådana personer som är de mest frekventa besökarna på en akutmottagning till exempel, som har en långvarig och pågående sjukdom som ofta kommer dit. Vi hade exempel på Södertälje sjukhus till exempel, där man framgångsrikt lyckades identifiera den ganska lilla grupp av personer som var där ganska ofta och täckte upp ganska stor del av antalet besök.
Vi känner ju igen dem på våra vårdenheter. Jag kan tänka man kan ju namnen på dem.
Ja. Så var det där också. Och då kunde man jobba med stödjande insatser på deras äldreboenden eller särskilda boenden. Eller i hemmet med smart teknik och med stödinsatser. Eller som där vården stödjer dem på distans som man säger. Att man undvek ett skov där sjukdomen blir värre så det måste komma in till exempel. Fantastiskt lyckat för patienten, lyckat för vårdmottagningen, katastrof ekonomiskt, för då minskar du antalet besök. Och Södertälje sjukhus fick mindre ersättning för sin vård, och man såg det som ett avtalsbrott i stort sett att man hade börjat minska liksom, inflöde till akuten, vilket ju är helt horribelt när man tänker på logiken här. Det är bättre för människan men sämre för vårdgivaren.
För mig är det new public management. Det ska vara pinnar och det ska rapporteras in och det är det som ger pengar.
Ja, och det bevisar väl på att vi måste släppa detaljstyrningen på ett sätt. För några år sen var det ett modord att prata om tillitsbaserad styrning, och det kanske man egentligen borde återuppliva på ett sätt, för oavsett vad man menar med det begreppet, att lita på att en vårdgivare kan lösa saker på nya sätt och bejaka innovation och utveckling, det är ju hela grunden till det här, att jobba mer förebyggande, tänka bort vården som plats, utan jag är en trygghetstjänst som erbjuder vården oavsett vilken kanal, så ska inte jag straffas för att jag använder chatt den här gången, telefon den här gången, video eller fysiskt besök nästa gång.
Får jag dra en parallell tillbaka till där jag började lite, att jag måste sätta minst 4 diagnoser på varje kontakt nu, om ni tänker er vad det tar och kunna alla de koderna utan till hos sekreteraren eller i mitt huvud. Men när jag gjorde AT i Finspång, då hade man faktiskt, och det här talar vi om slutet av 80-talet, då hade man kvar kortsystemet där man skrev en anteckning för hand. Där kunde man skriva, och det roar jag mig med att göra ibland när det passar, man kunde skriva tonsillit, alltså halsfluss, PC, penicillin. Det var hela anteckningen från hela besöket. Det tyckte jag var effektivt. Tonsillit, PC. Det är inte ens 2 ord. Idag ska det dokumenteras på en halv A4-sida, samma sak. Och tas prover och dokumenteras i samma text och i labb och så vidare. Alltså det har blivit så tungrot så mycket av det som egentligen är enkelt. Och alltihop bygger någonstans, upplever man det som vårdgivare och som läkare i alla fall ofta. För att det bara ska kontrolleras ifall det händer något. Det är ju inte till patientens nytta, det blir bara långa journaler. Mina patienter är nästan alltid 100 läkaranteckningar. Om man tittar tillbaks, utöver alla andra anteckningar. Men jag kan inte ens överblicka deras journaler för det är så mycket text om allting. Och det är något jag tycker man skulle kunna spinna vidare på och få mer tillit och spara väldigt mycket tid och översiktsmöjligheter i patientens sjukdomsförlopp om man inte var tvungen att dokumentera så sabla mycket om alla små grejer.
Trots att sjukvården alltid kommer högt upp i valrörelsen som en av de viktigaste frågorna, så är det ju ofta så här mer symboliska saker. Alla ska ha en egen läkare eller så som blir det man driver. Hur ska man få politiker att ta sig an den här frågan som ändå är ganska komplex? För vi har inte brist på läkare. Vi har egentligen inte mycket mindre pengar heller i systemet än vad vi har haft tidigare eller än vad vi borde ha. Utan vi har ett ganska illa fungerande system.
Vi har väldigt vi ser ju väldigt lite patienter på den arbetstid vi har. Alltså.
Ja, de
kort
läkarna
gott,
som
så enkelt är det ju. Men man träffar några enstaka patienter per dag ofta på en vårdcentral när man tittar på det. På en hel arbetsdag.
Mm. Och då måste man ju gå tillbaka till och våga prova nya metoder. Och det är väl det vi...
Egentligen är de ju nygamla i det avseendet. Ofta när det gäller att inte dokumentera så mycket är det ju gå tillbaka.
Till exempel, det kan ju vara en metod eller hitta sätt för att göra det enklare. Att förenkla ersättningssystemen, precis som du är inne på. Vissa regioner har ju inte riktigt samma komplexitet i just ersättningen kopplat till diagnossättningen. Andra regioner har ganska komplexa sådana system. Många av dem är dessutom vad som kallas black box. Alltså du vet inte varför du får en ersättning i slutändan. Men du vet att ju mer komplexa patienter du har träffat, desto mer pengar borde det ramla ut i slutändan. Så det finns då inbyggda incitament till vårdgivarna, just som du säger, att skriva långa journaler eller sätta många diagnoser. Och det här är inte någonting som främjar sjukvården. Så jag tror det man måste våga göra är att se att det finns ingen som sitter på ett svar som löser vårdens alla problem. Utan man måste våga prova nya modeller och man måste våga samverka mellan de olika aktörerna i systemet. Det som blir problem är när man försöker detaljreglera sig ur ett problem. För då låser man upp hela systemet och det tar ofta väldigt lång tid när du väl har satt en regel i drift. Så tar det väldigt lång tid att ändra den. Du skapar incitament för aktörerna att då försöka optimera regelverks efterlevnad snarare än att bedriva effektiv sjukvård. Mm. Och där är väl lite grann som skattesystemet för 30 år sedan.
Ja. Nej, jag tänker att sen nu bara under pandemin så har regeringen stöttat regionerna med miljarder kronor för drift och för liksom, provtagning, för liksom kompensation för de löpande kostnaderna. Inte en krona har gått till riktiga investeringar i att förbättra det som orsakar problemen. Det som orsakar väntetider, som orsakar patientsäkerhetsrisker, bristande informationsflöden. Där har man inte satsat en enda krona för att varken tror jag regering eller riksdag eller regionpolitik förstår att dels hur stort problemet är, dels att det kanske löser ut alla de andra problemen. Och jag tänker att det är det jag hoppas på det här valåret, kanske att man börjar prata om de här, vad är rotorsaken till alla de problemen vi pratar om? Det kanske är snarare symptom på någonting annat, att vi har en lång väntetid, att vi har en stressig arbetsmiljö för vårdpersonalen. Det är mycket beroende på att du har ett väldigt dålig digital arbetsmiljö, du har inte rätt verktyg, varken för patienten eller den som jobbar i vården. Och jag tänker att det är där som vi behöver samfinansiera de här lösningarna. En stor region eller en rik vårdgivare som har liksom kapacitet och kunskap kan göra ganska mycket, men den lilla kommunen, den lilla regionen klarar inte av det. En liten vårdgivare med 3 anställda klarar inte av det. Utan du måste hitta ett sätt att dämpa den här investeringspucken som vi står inför. Här är många miljarder som behöver satsas de kommande 4-5 åren för att få bort gammal teknik från 90-talet som hör hemma på Tekniska museet och inte ska vara i vården. Och då måste vi hjälpas åt för det. Och det tycker jag att politiken borde tävla om, att investera i vårdens grundproblem och grundinfrastruktur.
Men det diskuterar man ju inte. Inte alls. I alla fall inte de debatter jag...
Nej, jag var ganska ensam när jag var politiker, kan säga, att prata om det. Ja.
Nu måste vi börja avrunda här. Ja. Men det där var ju en väldigt, väldigt bra slutord. Men min fråga är, tror du det här kommer ske? Tror du på allvar att vi inom det närmaste decenniet kommer rensa ur all gammal?
Jo, det tror jag. För att 13 av 21 regioner håller redan på att byta ut eller kraftigt uppgradera sina nationalsystem. Och det är en väldigt bra grund. Använder man det som grund också för att byta logik, att man inte säger att ett enda system ska lösa allt, utan vi bygger den här mer modulbaserade lösningen där du kan ha olika lösningar.
Som kan kommunicera.
Som kan kommunicera, regioner. Som funkar som standardiserade legobitar som ändå följer samma format på något sätt. Mm. Då kan vi också lösa de här problemen, tänker jag, de kommande 5-6 åren. Så då kan vi få med oss.
Man sätter upp samma slags beställarlista på alla orterna.
Exakt. Ingen ska kunna varken utveckla eller upphandla ett system som inte följer de här specifikationerna.
Ja. Och Claes, när kommer politiker omfamna Kry istället för att skälla på er?
bra fråga. När vi har tagit oss förbi diskussionen om ersättningssystem. Det är den stora pusselbiten. För egentligen har alla redan förstått och anammat att det är den digifysiska vården som vi har varit med och lanserat och drivit fram i Sverige som är vägen framåt för primärvården inte minst, men även det bredare vårdsystemet. Det vi behöver hitta en form för nu, det är hur ska den ersättas så att vi kan börja ta hand om de riktiga frågorna som Daniel säger. Hur bygger vi en fungerande vårdmiljö, teknik, människor, patienter i samverkan?
Alla vill ju bli digifysiskt krya, inte sant?
Eller hur?
Så länge som möjligt. Tack så mycket, vad kul att ni kunde komma. Jag tror inte vi löste alla Gordons knutar, men det här receptet passar ju väldigt bra att lägga fram som du beskriver för att bygga en digital enhet, åtminstone i moduler. Det låter hoppingivande. Tack för att ni kom.
Tack så mycket.